Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Dagens avsnitt är sponsrat av Prime Crime. Det är en app med tusentals svenska rättegångar. Dessutom så läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka året runt. Så ladda ner appen, du kan kika runt där helt fritt och se vad som finns där. Och Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
Skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på 2 månader vid årsbetalning. Och du kan avsluta precis när du vill.
Dan, vad har du lyssnat på det senaste?
Ett fall som har berört mig otroligt mycket är mordet på 12-åriga Adriana. Ett exempel på hur urskillningslöst gängvåldet har blivit. Hon är 12 år och hon är inte den menade måltavlan, men hon dör ändå för gängvåldet.
Ja.
Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Välkommen till Mördarpodden. Och idag så är det inte bara jag och Dan i studion. Idag har vi vår egna manusförfattare, Sofie Karlsson, som har skrivit mängder av avsnitt, däribland Systrarna Grimes, Pyjamasmördaren, Barbie och Ken-serien och Sazel Priston. Hej Sofie!
Hej Josefin!
Kan du lägga till något avsnitt som du har skrivit?
Ja, serien om familjen Lillelid.
Just det.
Det är alltså typ över 20% av våra avsnitt.
Oj! Det visste jag inte.
Nej, det är nu du förstår hur betydelsefull du är för podden.
Otroligt kul att ha dig här.
Ja.
Du gör ju lite en turné här i diverse poddar och varit med i seriemördarpodden P200, stora jubileumsavsnittet. Och i Olösta mord har du gjort en stark insats där du också är med som röst. Och nu, Mördarpodden, välkommen!
Tack så mycket, det är en stor ära att få vara med.
Jag har ju själv skrivit manus. Man blir ju väldigt påverkad när man skriver. För när man lyssnar på ett avsnitt så är det ju en del av all information man har tagit del av som man får höra om, det mest konkreta. Men jag kan själv uppleva att när jag skriver så får man så oerhört mycket information om fallet och allt runt omkring, att man kommer så nära fall. Kan du uppleva det?
Ja, och vi pratade lite om detta i seriemördarpodden avsnitt 200. Jag personligen blir lite som en maskin när jag skriver. Jag vill veta så mycket som möjligt, alla detaljer, hur hemska de än är. Och få ner dem på pränt för att vi ska kunna berätta en så verklighetsnära historia som möjligt. Sen när jag får för mig att läsa igenom manusen eller när jag hör dagen eller då du läser upp manusen, då kan jag bli väldigt berörd och känslosam. Men under skrivprocessen så är jag ganska fokuserad och avskärmad.
Jag känner igen det här med fokuserad och avskärmad, men ibland så kan jag också känna att vissa triggers av avsnitt tar ifrån mig den muren lite grann.
Mm.
Men vad häftigt. Innan här så sa du att, för jag pratade lite om Barbie och Ken, hur det var, för där var jag väldigt nyfiken, hur var det att skriva om Barbie och Ken-serien? Jag satt i fåtöljen som du nu sitter i och led när jag hörde, fortfarande jätteintressant, men också en väldigt, väldigt tragisk historia. Och då sa du att du har en lite, du tycker att det är väldigt intressant just det här när det är par och det blir destruktivt. Att du drar dig till de manusen också.
Precis, jag tycker ju att par som begår brott och mördar ihop är särskilt intressant. Jag är väldigt intresserad av dynamik mellan människor och hur vi påverkar varandra, både positivt och negativt, och hur vi kan få varandra att begå så fruktansvärda brott som till exempel då i Ken och Barbie-serien. Och jag tycker också att det här konceptet folie à deux, som låter så mycket finare på franska än på svenska, men gemensam psykos, är otroligt intressant.
Ja, där håller jag verkligen med.
Du har skrivit om flera mördande par i seriemördarpodden. Morehouse Murders.
Morehouse Murders, Alton Coleman och Deborah Brown. Och sen så jobbar jag ju med Myra Hindley och Ian Bradley, om jag får tisa lite grann.
Det får du. The Morehouse Murders.
Jajamän.
Att skilja från Morehouse Murders, alltså är två helt olika fall på två helt olika kontinenter.
Precis. Morehouse Murders och Australien och Morehouse Murders Storbritannien.
Kanske ett av Englands mest berömda fall.
Mm.
På nivå med Fred Rose West.
Ja, och det är ju inte mindre traumatiserande än Ken och Barbie, om man säger så, när man
börjar
rota i det.
Vilket fall har varit mest intressant att skriva om för mördarpodden just?
Ja, det är ju ett tråkigt svar, men det är ju Ken och Barbie. Även om det finns mycket dokumentär, det finns mycket material sen innan som man tagit del av, så jag läste ju en bok om fallet och författaren där hade ju intervjuat Paul. Så det var ändå ganska mycket ny information för mig i alla fall. Så det kändes som att trots att det här är ett så välbevakat och omtalat fall, så fick jag lära mig massa nya saker kring det, och det var otroligt givande.
Spännande. Nu tänkte jag, när man frågar så här, berätta om dig själv, den frågan avskyr jag ju. Så det här är lite out of record. Men vill du göra det, så här, presentera dig mer? Och
det kan jag göra, och jag håller med dig. Det blir lite så existentiell kris varje gång man får den frågan.
Ja,
vem är jag?
Ja, det är så fruktansvärt. Jag avskyr den frågan. Så jag tänkte så här, hur kan jag liksom formulera den frågan? Vem är du då?
Jag var beredd på den, så jag har tagit mig tid att reflektera över den här.
Ja, men bra.
Nej, men för jag tänkte också att det kan vara bra att veta nu utifrån det temat vi ska prata om idag, vilket perspektiv jag har. Och jag är ju rättssociolog. Jag har ganska nyligen tagit min master i det. Och jag har ett intresse för våld och genusfrågor. Och det som har gjort mig benägen att studera dessa frågor, det är att jag har sett allt för många kvinnor, både kvinnor som jag känner som står mig nära och främlingar som har blivit utsatta för våld av män. Och det finns jättemånga debatter om hur man bör namnge det här våldet. Att ska vi prata om mäns våld mot kvinnor, eller ska vi välja en mer könsneutral term som våld i nära relationer eller bekönat våld. Och det finns många termer och det kan vara lite av ett minfält, men jag tycker det är viktigt att uppmärksamma strukturellt våld. Och även då, jag vill understryka att långt ifrån alla offer är kvinnor och alla förövare är inte män, men det finns en överrepresentation av människor som identifierar sig som kvinnor som är offer, och människor som identifierar sig som män som är förövare. Så därför så kommer jag i det här avsnittet referera mycket till våld mot kvinnor, och det är inte meningen att exkludera någon.
Det tyckte jag var en jättebra sammanfattning. Jättebra, verkligen.
Tack. Sen tycker jag också det är viktigt inför att vi ska prata om våld i nära relationer, att våldet kan se väldigt olika ut. Och vi kommer kunna ta upp en del och diskutera i det här avsnittet, men det är ganska omöjligt att vara heltäckande. Så att även om man inte känner igen sig i precis det vi pratar om idag, men ändå upplever att man är utsatt för våld i sin relation, så är det bra att ha i åtanke att vi kommer inte kunna täcka alla scenarion och alla olika former av våld, och inte, det är inte vår mening att förringa någons upplevelse eller utsatthet, utan vi har en tidsbegränsning helt enkelt och får fokusera på vissa saker idag. Mm.
Finns det någon varning? För jag tänker, vi brukar ju alltid varna i våra avsnitt av så kallade triggers, och varning överlag för det vi pratar om är väldigt hemskt. Men här kommer det ju, här blir det ju väldigt problematiskt, för att det är så många som kanske är mycket mer närmare det här än vad man är mord eller fall eller försvinnanden och sånt där. Det kan ju också kanske trigga de som lyssnar om man är i en sån situation, så jag tänkte vi kanske bara ska ge en varning.
Det tror jag är på sin plats. Känner man att man tar väldigt illa vid sig av beskrivningar av våld i nära relation, så kanske man gör bäst i att inte lyssna på det här avsnittet just nu i alla fall.
Eller åtminstone vara förberedd att det kan vara så att känner man igen sig så kan man må lite dåligt av att lyssna.
Mm. Varning för våld i nära relationer.
Mm.
Och det kommer även att titta på avsnittet, så det kanske fungerar som en varning också.
Ja, det
är. Jag ska försöka vara så tyst som möjligt nu. Det går emot min natur lite. Men här känner jag, här har vi en akademiker som faktiskt är expert på sitt område, Sofie. Så ingen press.
Nej, och jag kommer också låta dig ta över ordet. Och så kommer vi ställa frågor om vi undrar någonting.
Det låter som ett bra upplägg.
Och alla vet att jag inte kan vara tyst. Då.
Nej. Jag stänger av din mick nu, Dan.
Nej!
Och det första jag skulle vilja nämna, det är, som jag var inne på lite tidigare, att det finns olika former av våld. Och många tänker nog spontant på fysiskt, psykiskt eller sexuell misshandel när vi hör begreppet våld i nära relation. Men det finns också andra kategorier av våld och även många underkategorier och nyanser av fysiskt och psykiskt våld. Och det är till exempel ekonomiskt våld som man har börjat forska om mer nyligen. Och det innebär i princip att man som partner är i beroendeställning till den som också är den som utövar våld mot en, för att de har den ekonomiska övertaget eller den ekonomiska makten, och att man utnyttjar det som en del i den här våldscykeln som man utsätter sin partner för. Och emotionellt våld är en underkategori till psykiskt våld, så det är inte helt synonymt med varandra, men psykiskt våld och emotionellt våld skulle jag ändå säga ligger ganska nära, för det påverkar hur vi känner, hur vi tänker och hur vi upplever, ja, vår verklighet helt enkelt. Att psykiskt och emotionellt våld ofta påverkar till exempel skam och skuldkänslor och våran verklighetsuppfattning. Och det ska också sägas att det här är ett väldigt svårt forskningsområde. Och det är för att det är ett väldigt högt mörkertal. Vi vet inte hur många som utsätts. Vi vet inte hur omfattande det är. Vi kommer komma in lite mer på varför det är ett så högt mörkertal. Eller varför man tror i alla fall att det är så högt mörkertal. Och då vill jag också nämna att det är ett högre mörkertal bland män som blir utsatta för våld. Och även för HBTQ-plus-personer.
Ja, jag tänkte att det nog var så. Är det ett högre mörkertal för män som blir utsatta för psykiskt våld främst?
Även fysiskt. Även fysiskt. De studierna som jag har tagit del av, så har det varit att våld överlag, när det är män som är offer, så är man är mindre benägen att rapportera. Men det finns också en syn från allmänheten och rättsväsendet. Nu pratar jag världen över, inte Sverige specifikt, men att det finns en föreställning om att man som man ska kunna försvara sig, och att det blir en onaturlig tanke att det är mannen som är utsatt i ett förhållande, i ett heterosexuellt förhållande. Men även HBTQ-plus-personer är har väldigt svårt att hävda sig, särskilt då homosexuella män, för att de i allmänhetens och rättsväsendets ögon ses ofta som att de är jämbördiga på ett annat sätt än vad kanske en kvinna och man gör i ett förhållande. Och därför så blir det ännu mer osynligt. Och man räknar ju med att ungefär 90% av alla fall av våld i nära relation inte rapporteras eller behandlas i akademin.
Mm.
Så det man gör studier på är alltså 10% av det som faktiskt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Och det måste man hela tiden ha i åtanke, att urvalet är väldigt, väldigt begränsat. Och en vanlig fråga, det är ju: varför lämnar inte den våldsutsatta den våldsamma personen? Och det kan finnas olika anledningar, och det kan till exempel vara rädsla. För det är som mest farligt för en våldsutsatt person att i stunden när den bestämmer sig och försöker lämna, det är då den är som allra mest utsatt. Det är då det är som allra farligast. Och det kan också vara att vi upplever som offer då att vi är i beroendeställning till personen. Och det kan till exempel vara ekonomiska skäl. Och det kan också vara att vi har gemensamma barn. Att man är beroende av ett samspel med partnern som vi har barn med. Att vi är rädda att vi ska, att den våldsamma personen ska använda barnen emot oss. Till exempel som en bricka i ett spel, i princip, att lämnar du nu så blir det en jättejobbig vårdnadstvist och du kanske aldrig mer kommer få se dina barn, eller dina barn kommer aldrig se på dig på samma sätt som de gör idag.
Och tyvärr händer det också, va? Ofta.
Ja, barn får ju tyvärr alldeles för ofta bevittna våld. Och ja, början till det här avsnittet, eller hur den här tanken till det här avsnittet föddes, var ju för att ni i avsnitten om Cecil Preston pratade just om barn som bevittnar våld och den här lagen som kom i juli 2021. Och jag har funderat lite på det, för att den här lagen säger i princip att barn inte ska bevittna våld, och att den här lagen ska gå in och skydda barn som har bevittnat våld. Att man ska, det barnets brottsofferstatus ska vara likställt med ett barn som har faktiskt blivit utsatt för våld själv. Det ska liksom vara likställt. Och jag har funderat lite på det där. Det här är bara min egna spekulation. Men barnkonventionen blev lag i Sverige året innan. Alltså 2020. Så fram tills dess så hade det ju varit, ska man säga, ändå regler att leva efter. Men det hade inte varit en lag. Så den här lagen som kom 2021 om att barnet ska bevittna våld kan ju vara ett resultat av att vi faktiskt lagstadgade barnkonventionen år 2020. Och även att under corona, så de rapporter som vi har fått hittills tyder på att barn i ännu högre utsträckning har fått bevittna våld nu när människor jobbar eller har jobbat hemifrån och ja, haft mycket mer begränsat utlopp för eventuella aggressionsproblem och socialt umgänge, möjlighet att folk uppmärksammar våldet. Så det kan ju också vara en faktor som spelar in till varför man har valt att stifta den här lagen. Och när vi pratar om barnkonventionen så tänkte bara nämna några punkter från den, och det är ju att barn ska skyddas mot alla former av fysiskt och psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande inklusive sexuella övergrepp. Och att barn också har rätt till bästa möjliga hälsa och tillgång till hälso- och sjukvård samt rehabilitering. Och det hör ju ihop med den här lagen också, att barn som bevittnar våld ska få samma möjlighet till rehabilitering som ett barn som har upplevt direkt våld. Att man ska få sjukvård och rehabilitering.
Det är ju otroligt bra.
Verkligen.
Har det funkat i praktiken ännu?
Jag är faktiskt lite intresserad av att forska kring det här. Ja. Och lite också, nu får ni stoppa mig sen om jag spinner iväg för mycket. Men jag var på en konferens i Amsterdam i förra veckan där det var en amerikansk forskare som pratade om den amerikanska lagen Failure to Protect Your Child. Och den råder vad jag förstod i de flesta amerikanska delstaterna. Och den innebär i princip att en förälder är ansvarig för det våld ett barn utsätts för även om personen inte är närvarande. Så den här forskaren hade tittat på väldigt extrema fall där den ena partnern har mördat eller allvarligt skadat det gemensamma barnet och den andra parten har varit i en annan stat eller till och med utomlands, inte varit närvarande. Och enligt den här lagen då, Failure to Protect Your Child, så är du lika mycket ansvarig för det som har hänt, vilket betyder att du kan dömas till för samma brott som den parten som faktiskt har utsatt barnet för våld. Och hennes studie visade mycket på att när det är pappan som är den som har angripit barnet eller mördat barnet, så anses mamman i väldigt hög utsträckning vara medskyldig. Så det fanns fall, till exempel fall som kvinnan där heter Donna Duncan, och hon har pratat öppet om detta. Och hon blev ju dömd för mord fastän hon var i en annan delstat när hennes barn blev mördad. För att rätten resonerade att hon som mamma borde ha vetat vad som skulle kunna hända, även om det inte fanns indikationer på att pappan tidigare hade varit våldsam. Däremot i fall där det är kvinnan som har varit aggressiv, misshandlat eller mördat sitt barn, så anses inte pappan, fastän pappan har varit närvarande under själva mordet, vara ansvarig. Och där är det ett fall, till exempel Andrea Yates, som hade psykoser under en större period av sitt liv och där det fanns väldigt många varningssignaler och tecken på att hon var våldsam mot sina barn, och pappan var närvarande i huset när hon dränkte sina barn. Han ansågs att hur skulle han kunna veta det? Så att det finns en väldigt obalans där i hur man väljer att ansvaret för vad som har hänt barnet är väldigt olika beroende på om man är mamma eller pappa. I rättsväsendets ögon i USA så anses man ha en väldigt hög ansvarsskyldighet mot vad som händer hos barn, även om det inte finns indikationer på att någonting illa skulle kunna hända om man inte är på plats. Medan är man pappa så resoneras ungefär, hur skulle han kunna veta det? Och det jag skulle vilja titta på då i den här lagen, nu vet jag inte hur många som har dömts för detta och jag har ingen statistik, men jag skulle jättegärna vilja kika på det, för jag tänker att kan det vara ett sånt problem som har skapats att man som våldsutsatt anses vara medskyldig, inte för själva misshandeln i sig, men för att barnen får bevittna våld. Och hur lägger man ansvarsbördan på föräldrarna? För att det är ju självklart att barnet inte ska behöva bevittna våld, men vad gör man med den våldsutsatta nu när den här lagen har trätt i kraft? Nu blev det en lång utläggning, men
det är jättebra.
Så man skulle kunna tänka sig att en kvinna som blir utsatt för våld i en relation flyr från relationen, lämnar kvar sitt barn, sen blir dömd för vad som hände barnet efter att hon lämnade.
Rent teoretiskt, ja. Och jag tänker också att om man har blivit utsatt för våld men väljer att stanna, vilket vi kommer prata lite mer om och som tyvärr är väldigt vanligt, är man då medskyldig för att barnet återigen utsätts för att bevittna våld?
Det låter ju orimligt.
Ja, men i USA så är det. Sen är det, det är jätteolika rättssystem. Men jag bara tänker, det är en väldigt intressant aspekt att titta på i den här lagen.
Ja, verkligen. Jag vill passa på att tacka alla lyssnare som har skickat in uppgifter om den här lagen till oss efter vi gjorde avsnittet. Så tack så jättemycket. Ja, fortsätt. Ja.
Och som vi nämnde, det här med att många som är våldsutsatta väljer ju inte att lämna. Och vi pratar om det här med rädsla eller att man är i beroendeställning, till exempel att man har gemensamma barn. Men sen finns det också andra psykologiska och emotionella aspekter som kan spela in. Och det finns ett begrepp som heter traumabindning. Har ni hört om det begreppet någon gång?
Traumabindning?
Mm.
Nej.
Nej. Det definieras lite olika på beroende på källa, men i princip så är det att man har en väldigt stark emotionell anknytning som faktiskt har skapats ur våldscyklarna. Och en våldscykel, då brukar man prata om när våldet intensifieras och sedan när det svalnar och sedan går över till en kärleksfull fas och sen så trappas det upp igen. Och när man då är tillbaka på våldet, då har det gått en cykel. Och det här, jag hörde en jättebra liknelse om det är som att stå i en dusch, att man går in i duschen och man sätter på den temperaturen man tycker är behaglig, och så står man där och man har en härlig dusch, och sen så är det som att någon kommer och vrider på kallvatten och då hoppar du ju ut, men sen så samma person kommer och vrider tillbaka så att det blir jättevarmt och behagligt igen. Då går vi in i duschen på nytt. Och sen så när man hjärnan liksom vänjer sig vid att någon hela tiden slår av och på, så det som händer är att man hela tiden är i ett tillstånd av stress, för du går och väntar på nästa kalldusch. Och den stressen gör någonting med hjärnan, att det är jättesvårt att lämna, för du vet att det kommer bli varmt, det kommer komma kärlek, det kommer komma bekräftelse. Och sen så samtidigt vara beredd på att men det kan också bli väldigt, väldigt kallt snart. Jag måste vara beredd på att fly. Men som sagt, man stannar kvar för att den varma, behagliga känslan, den kommer att komma om jag bara håller ut. Sen finns det också en biologisk aspekt i detta. Och det är att när vi blir kära, när vi får fysisk närhet, så utsöndras en signalsubstans som heter oxytocin. Och jag tror att jag uttalade rätt. Men
det är rätt.
Det är rätt, vad bra. Och det är en extremt kraftfull signalsubstans. Den är till exempel superviktig när en kvinna föder barn. För att hon ska kunna ta sig igenom förlossningen så är oxytocin väldigt nödvändig. Och det är så starkt så att vi kan bli beroende av det. Att vilja frigöra oxytocin. Och det beroendet kan översättas till den människan som vi upplever har frigjort det. Så att om man har blivit kär, om man har fått den här dosen av oxytocin, och jag vet att det är av den här personen, så kan det beroendet bli så starkt att även om vi vet, precis som med andra droger, att det här inte är bra för oss, så är vi så beroende av att få den kicken igen så att vi stannar kvar och väntar på det. Och väntar ut det som vi vet skadar oss. Och en människa som har ett våldsamt beteende på ett eller annat sätt är ju inte heller endimensionell. De är ju oftast inte bara våldsamma och hemska, för då hade det ju varit mycket enklare att lämna. Utan den är ju antingen kapabel till att ge kärlek, eller i alla fall att agera på ett sätt som uppfattas som kärleksfullt. Och det är ju det de flesta människor vill ha.
Jag har hört att de är väldigt duktiga, många av dem, på att just ge den här enorma värmen mellan, som du sa, de här, i de här cyklarna. det blir nästan överväldigande. Stämmer det? Att man brukar säga att det var inte bara nattsvart.
Nej.
Det var väldigt fantastiskt emellanåt.
Och det finns ju, det är lite beroende på, för det kan ju vara genuin kärlek, absolut. Sen kan det också finnas eller förekomma det som kallas för kärleksbombning eller lovebombing på engelska, vilket är att personer som utövar våld överöser den med kärlek som en strategi för att hålla kvar den, för att visa att titta hur fantastiskt vi kan ha det, hur fantastiskt jag kan vara om du bara uppfyller din del av avtalet lite bättre i den här relationen, så skulle vi kunna ha det så här, för det är den jag egentligen är. Det är bara det att du får inte alltid se den på grund av, ja, och så hur man nu väljer att lägga upp det. Så det är precis som du säger, att kärleken kan vara genuin, men den kan också vara väldigt utstuderande för att behålla den våldsutsatta partnern i relationen. Och sen beroende på vilken typ av våldsutövare man är, så är ju också manipulation, som vi lite in och snuddar vid nu, är ju tämligen vanligt förekommande. Och det kan se ut på väldigt många olika sätt, men det syftar till att sätta den andra personen ur balans. Och det kan vara genom att ge skuld och skamkänslor, till exempel vilken dålig mamma du skulle vara om du lämnar mig. Eller ja, alla som jag någonsin har älskat har lämnat mig. Ska du göra det precis som alla andra? Och skuld och skamkänslor, det ska man inte ta lätt på, för att det är någonting som vi människor absolut inte vill ha. Vi vill inte uppleva det. Om vi ger ett löfte, till exempel ett äktenskapslöfte, så vill vi inte bryta det. Och bryter vi det så oftast, så får vi någon typ av skuld och skamkänslor kring det. Och det kan ju också vara, ofta så börjar ju...
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Det börjar ju sällan med ett slag eller en väldigt hård manipulation, men det kan vara att det börjar med sådana små spår, att ja, men alla som jag har älskat har lämnat mig, och jag har separationsångest, och jag är rädd för att bli övergiven, och du skulle väl aldrig göra så mot mig, och visst lovar du att alltid vara med mig nu, och så, och då går man ju med på det, förmodligen för att man är förälskad och tänker att det här ska hålla. Så när man sen då börjar tveka och tänker att ja, men det här förhållandet är inte bra, jag kanske borde omvärdera det, då kommer det här att ja, men du lovade ju.
Ja.
Och då blir skuld- och skamkänslorna väldigt svåra att hantera. Det finns ju också den här taktiken att man får den andra personen att tro att den är galen. Att dennes upplevelser och känslor inte alls stämmer. Det kan vara att men det finns ingen annan som skulle ha reagerat så som du gör på det här. Eller rent ut att det där har inte hänt. Och det har inte hänt för att jag säger att det inte har hänt. Och min sanning är den objektiva sanningen. Alltså att våldsutövaren har den inställningen. Och det kan också vara väldigt så som ni pratade om i era avsnitt om minnen. Att är man en reflekterande individ och man försöker ha någorlunda självinsikt, så kan man också tendera att ifrågasätta sig själv. Att, ja, men var det verkligen så? Och ja, men det här kanske, ja, den personen kanske upplevde det annorlunda. Och det är så här klassisk jämförelse också. Det är om jag skulle hålla upp en blå penna här för dig nu, Josefin. Och så säger jag, det här är en röd penna. Och du säger, nej, den är blå. Jag säger, nej, den är röd. Och så har vi en sån här diskussion fram och tillbaka. Och typ, du tvivlar på dig själv. Att även om du, dina ögon ser att det är en blå penna, så har jag lyckats få din hjärna att tro att den är röd. Eller i alla fall att du går med på att den är röd. för att vi inte ska ha en konflikt längre. Och när det blir massa sådana små saker som byggs upp, då förändras ens verklighetsbild och påverkar ens självkänsla och verklighetsuppfattning. Det kan också vara en taktik att man får sin partner att känna att den behöver gå på äggskal för att undvika till exempel ett utbrott. Och det här äggskalsgåendet då, det startar en process av acceptans och en normaliseringsprocess. Och den våldsutsatta då inuti den här relationsbubblan börjar se sig själv som till exempel medskyldig i våldet. Att om jag bara är lite lugnare, om jag inte säger det här som triggar personen, och om jag bara tar det lite lugnt, eller om jag bara gör det här som personen begär av mig, även om det är totalt orimligt, så kommer inte det här utbrottet. Men kommer utbrottet, så är det för att jag har råkat trampa på ett äggskal som har brustit.
Och mer om detta ska vi prata om i nästa avsnitt.
Det ska vi verkligen göra. Tack så jättemycket, Sofie.
Tack så mycket för att jag får vara med.
Och välkommen tillbaka i nästa avsnitt.
Tackar, tackar.
Tusen tack.
Och glöm inte att om du tycker att Mördarpodden gör bra saker, så har vi en Patreon. Patreon.com, sök på Mördarpodden. Vi bedriver ju just nu här en kampanj för att få Josefin att sluta syssla med en massa andra arbeten och fokusera på Mördarpodden. Men för det behöver er hjälp. Vi har ju i teorin möjligheten att komma ut en gång i veckan med Mördarpodden. Och vi tänker försöka pusha och göra många avsnitt nu. Men vi behöver er hjälp, och den hjälpen är ni bäst på Patreon.